Hammerodde väst 6, Hanö nordväst 9. Ölands södra udde nordväst 8, Ölands norra udde nordväst 7. Harstena väst 5, Hoburgen nord 3, dimma. Fårösund nordväst 4, Landsort väst 2. Skarpe, lugnt, Svenska högarna, nordost 2, Söderarm, ost 2. Gute, nord 4, Nyhamn, ost 3, Märket, sydost 4, Örskär, syd 5. Egegrund, väst 3, Kuggören, nordväst 3. Brämen, nordväst 2, Lunge, nord 3, Skagsudde, nordost 5, Järnersklubb, nordost 2, Holmen, sydväst 2. Bjureklubb och Piterönskär, väst 4, Rödkallen och Kemifyr, sydväst 5. Och så avslutar vi med Storön som hade nordväst 1 meter per sekund. Jag är tillbaka med en landprognos om knappt en timme. Tills dess, god morgon från oss på SMHI.
God morgon, här är Ekots nyheter. I USA har en federal domstol stoppat president Donald Trumps så kallade Liberation Day-tullar från att träda i kraft.
Domstolen menar att president Donald Trump överskred sina befogenheter genom att införa generella tullar på import från länder som säljer mer till USA än vad de köper. Domstolen på Manhattan sa att endast kongressen har exklusiva befogenheter att reglera handel med andra länder. Stämningen, inlämnad av Liberty Justice Center på uppdrag av 5 små amerikanska företag, var den första stora rättsliga utmaningen mot Trumps tullar. Företagen, från vin- och spritimportörer till tillverkare av utbildningsmaterial och musikinstrument, hävdar att tullarna skadar deras affärsverksamhet. Stämningen är en av 7 inlämnade till olika domstolar mot Trumps tullpolitik. Peder Gustafsson, Boston.
Tech-miljardären Elon Musk slutar jobba för president Donald Trumps administration, det här meddelar Musk själv på X. Och Musks besked kommer inte helt oväntat och hans uppdrag för Trump-regeringen var tidsbegränsat och ändå skulle löpa ut snart. Tidigare i veckan så riktade också Musk kritik mot Trump och hans stora lag- och budgetförslag som Musk menar underminerar det besparingsarbete han stått i spetsen för. En kraftig brand bröt ut på Internationella skolan i Karlstad i natt. Larmet kom strax efter klockan 1 på natten och enligt SOS Alarm så har en slöjdbyggnad totalförstörts i branden, rapporterar P4 Värmland. Det finns inga uppgifter om att någon har skadats i samband med branden i Karlstad och räddningstjänsten arbetar fortsatt på platsen. Så fotboll. Londonlaget Chelsea vann sent igår kväll finalen i Conference League med 4-1 mot Real Betis från Sevilla. Chelsea blev därmed det första laget att ha vunnit Europeiska fotbollförbundet UEFA:s alla 4 stora turneringar. Och tidigare så har Chelsea vunnit Champions League, Europa League och den nedlagda cupvinnarkuppen. Så vädret i Götaland, till en början sol idag som till eftermiddagen varvas med stackmoln inom östra landskapen. Även i Svealand sol som förutom i Värmland under dagen varvas med stackmoln. I de östra delarna av Svealand lokalt någon eftermiddags skur. I södra Norrland så väntas det efter en solig morgon bli stackmoln och i kust och inlandet regn eller åskskurar. Även i norra Norrland till en början lite sol och sen så mulnar det på framåt dagen. I kust och inlandet regn eller åskskurar. Temperatur 15-20 grader i söder och i norr mellan 12 och 17 grader. Ekots nyheter med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Det är röd dag, Kristi himmelsfärds dag, och det innebär bland annat att P1-morgon har ledigt idag. Men Ekot som P1-morgon tillhör är alltid på plats och redo att sända vid behov, bland annat här i P1. Välkommen ska du vara under alla förhållanden till våra sändningar denna torsdagsmorgon den 29 maj. Jag heter Magnus Victorin. Och nu Filosofiska rummet med ett program som sändes första gången i söndags och som verkligen ligger i tiden. Särskilt för alla som tycker om odling.
Trädgården är det egna paradiset. Men också en plats som skadar miljön med plastkrukor och slit- och slängplantor. Vad kan vi lära om oss själva och om världen i trädgården? Och hur kan man odla mening? Det här är Filosofiska rummet om att tänka med trädgården. Och här i Filosofiska rummet finns Amanda Svensson som är författare och trädgårdsentusiast och Sofia Sele som är kulturgeograf och utbildad trädgårdsmästare och som forskar om människans relation till det gröna. Välkomna!
Tack så mycket.
Tack, tack.
Vad har ni för relation till trädgården? Vad säger du, Amanda?
Ja, alltså det har jag funderat på mycket genom åren, ända sedan den här relationen började så att säga. Och det jag kommit fram till är att den är liksom väldigt, det är liksom en väldigt sinnlig och väldigt fysisk relation. Jag tror att ofta när man pratar om trädgård så pratar man liksom om, ja men om estetik och om liksom hur saker ser ut och hur saker liksom, att det är vackert. Och, jag brukar ofta säga att jag har liksom ingen känsla för skönhet och estetik riktigt. Alltså jag har väldigt svårt för att göra det fint omkring mig. Alltså jag försöker, men det blir liksom ingenting. Och så där känner jag att det är i trädgården också. Men att det inte är det som är liksom det viktiga, utan att den relationen eller den verksamheten bygger liksom på någonting bort. Om det estetiska, alltså den bygger på någonting fysiskt och någonting man, liksom, någonting man känner i kroppen och liksom i händerna och sådär liksom när jag är i trädgården. Det är ju liksom lite annorlunda eftersom jag ägnar så mycket tid liksom uppe i huvudet, så blir ju det en kontrast och någonting som är liksom nödvändigt för mig på det sättet.
Sofia?
Lite likadant, men inte riktigt som Amanda skulle jag säga. Det är en väldigt stark relation för mig. Den är livsnödvändig skulle jag säga. Men för mig är nog det estetiska ganska viktigt också. Men inte på något ytligt plan som man lätt kanske pratar om estetik. Utan att det är en kroppslig upplevelse att jag måste... att jag behöver jobba med färg och form och liksom jobba med de sakerna. Men sen är det också väldigt mycket det här med arbetet faktiskt. Som kanske många drar sig för. Men för mig är det kroppsliga, det fysiska... Och också det sinnliga, att jobba med växterna, att gräva i jorden, att hålla på med komposten. Det är också en kreativ process för mig. Så att den är väldigt viktig både för mitt liksom, liv och att må bra, men också för mitt akademiska arbete skulle jag säga, för att kunna tänka. Liksom.
Trädgården har ju i stort sett alltid funnits med människan så länge vi har odlat i alla fall. Och en av de tidigaste kända bilderna är över 3000 år gammal. Den visar en trädgård i det forntida Egypten med vinrankor, palmer och dammar i ett vackert mönster bakom murar. Och det verkar ju som att människan i stort sett alltid har haft en trädgård. Och det har inte bara handlat om att odla grönsaker och nyttigheter. Så att varför har trädgården hängt med människan så här länge genom historien? Vad har människan sökt i trädgården?
Jag tror att hon söker väldigt mycket olika saker. Dels tror jag att det är att det här nästan, vad ska jag kalla, dwelling på engelska. Alltså att skapa det hemskapande. Alltså att skapa en miljö som är ens egen och som man kan påverka. Det handlar väl också om att det vackra, att ta det man tycker om och tycker är fint till sig. Och också trygghet och skydd från en jobbig omvärld på något sätt, vad det nu kan vara för någonting, men med olika saker. Men jag tror det där behovet av att skapa något eget, att skapa skydd, att skapa trygghet och något positivt runt sig.
Men menar du att det är någonting som har hängt med från sen tusentals år tillbaka i tiden, att det är samma?
Ja, det tror jag. Jag menar, våra kulturer ser ju olika ut, men själva människan tror jag kanske är hyfsat samma faktiskt.
Och då ligger det här kanske nära den här paradistanken, för paradiset är ju just, det är ju en trädgård i Bibeln. Har trädgården alltid varit sinnebilden för paradiset, för idyllen?
Alltså tanken om paradiset, eller alla sådana typer av tankemodeller eller idéer som människan har, uppstår i någon slags relation till det fysiska landskapet som man befinner sig i, eller den plats som man befinner sig i. Och många av våra religiösa, liksom, om vi tittar på kristendomen eller på islam, och så här, är ju väldigt torra, varma miljöer. Och att man har skapat skydd. Alltså, trädgården har ju varit muromgärdad för att hindra jobbiga klimat, det har varit vatten. vatten, det har varit stora träd, skugga. Så det representerar det som inte är hoten och jobbigheterna som man utsätts för i vardagen på något sätt. Jag tänker att idén om paradiset kommer ju liksom i den, någon slags relation där, tror jag. Och är ju också, det finns ju också väldigt mycket religiös symbolik i trädgårdar, både i kristendomen men också inom islam. Men islamska trädgårdar är ju väldigt kopplade till religiösa tankar och liksom representationer.
Hur kan det yttra sig i trädgården?
Just det här med, som jag just tog upp, med vatten, skugga, att man har väldigt typisk kvadratisk trädgård med fyra kvarter, där ofta går vatten igenom. Synlighet, återhämtning, aromatiska växter, alltså någonting som representerar det andra mot den jobbiga, kanske fysiska landskapet runt omkring.
Det finns väl olika idéer om paradiset, så att om man kopplar paradis och trädgård, hur kan man tänka sig att det här har avspeglat sig i hur trädgården har sett ut?
En sak som jag tänker som liksom hör lite ihop med det där, det är ju att om man tänker sig liksom den ursprungliga paradisiska trädgården och även så som trädgårdar var, så att säga, ja, den här typen av liksom herrgårdsträdgårdar, palatsträdgårdar, den typen av trädgårdar man anlade till exempel i de här väldigt torra delarna av världen och så vidare. Det var ju en slags lyx, alltså det var ju en slags paradis genom överflöd eller det som var liksom ouppnåeligt. Och alltså när man tänker på det idag, om man tänker sig paradiset som en trädgård, så tror jag att de flesta tänker sig det nästan som motsatsen, alltså som någon slags återgång till ett naturtillstånd eller någonting liksom enklare, någonting mer ursprungligt och liksom mänskligt. Och att där har det liksom skett en förskjutning i hur man tolkar paradiset. Alltså att paradiset har gått från att vara liksom överflödet till att vara det enkla, och att det där liksom speglas i trädgården på något sätt. Trots att det kanske egentligen är samma trädgård man ser framför sig, men att det beror på att, jag menar, vi har ju utvecklats i en riktning.
Vad jag tänker på här också är att vi pratar ju på något sätt både om trädgården som en symbolik här och om trädgården som en faktisk materiell verklighet. Och jag tror att mycket tanken kring paradiset är ju också mycket symbolisk. Och där kan jag ibland få lite problem med den här paradisliknelsen, för den är ju väldigt vanlig så där, även i, liksom, när man pratar vanligt om trädgården. Jag menar att den blir nästan lite statisk. Att ja, vi försöker skapa ett paradis, punkt. Liksom. Där får man lite grann skilja också på vad man pratar om, tänker jag ibland.
Hur menar du att det blir ett problem?
Nej, inte ett problem, men att tanken om paradiset blir på något sätt någon slags perfektion. Alltså att vi ska uppnå något vackert, sublimt som är perfekt någonstans och som vi kan bara leva i all evinnerlighet i på något sätt. Och det, så är ju inte en trädgård. Det är ju finns ju en kroppslighet i trädgården. Det innebär arbete, den är inte perfekt, den är inte statisk. Ibland kan jag vrida mig lite åt den här liknelsen. Men samtidigt så är det ju också något som har varit väldigt aktivt i just skapandet av trädgårdsarkitekturen. Alltså de religiösa tankarna och liksom symboliken i där. Så att det finns ju båda delarna liksom.
Ja, men det finns ju motsatsen i det där också. Jag kan tycka ibland att man liksom har devalverat paradisbegreppet i relation till just när man talar om, ja, men om trädgårdar eller om, alltså det man menar är att man menar en behaglig plats. Att här har vi skapat vårt paradis på jorden. Och då menar man att liksom här har vi skapat en mysig trädgård. Så, det är ju en väldigt devalvering av begreppet om man tänker sig paradiset som liksom det ultimata eller det perfekta tillståndet.
Men är det inte just något slags perfekt tillstånd man söker då?
Jo, även om det är det väl.
Man kanske definierar perfektionen själv då, eller vad man nu söker.
Ja, eller man söker det, men det ligger kanske i sakens natur att det är ouppnåeligt också. Men jag tänker mycket på det där med att man har en föreställning kanske om vad det är då, till exempel en paradisisk trädgård, men att den ska se ut på ett visst sätt och sådär. Men att det ju på något vis ligger i den individuella synen på vad som är paradiset. Så jag tänker att väldigt mycket av de här liksom moderna, liksom vanliga alltså villaträdgårdar som vi har idag, alltså det är också en form av paradisskapande, att man tänker sig att ja, men jag vill anlägga en pool och jag vill ha en härlig gräsmatta och jag vill ha en grillplats och en studsmatta till barnen. Alltså det är inte så man tänker sig när man tänker sig Edens lustgård, men jag tänker att det ändå är det människor gör när man så att säga försöker gestalta det goda livet egentligen, och det är ju också vad paradiset är. Det är ju det goda livet.
Hur har då filosofer sett på den här trädgårdstanken eller på trädgården genom historien? Det finns ju ett exempel på en filosof som använde sig av trädgården väldigt aktivt. Filosofen Epikuros skapade Epikuros trädgård. som var en skola och en gemenskap utanför Aten. Och då var ju trädgården en plats att samtala i. Så vilken plats har trädgården haft i filosofin och hur har filosofer sett på trädgården?
Just för att koppla både till vad du sa och till vad Amanda sa, så just den här tanken kring att trädgården fostrar det goda livet. Alltså att man odlar både sig själv och sin trädgård, att det odlar en massa goda egenskaper hos en själv. Det är ju en tanke som är, går tillbaka också till romarriket och sådär. Plinius den yngre brukar också lyftas fram som en sån som använder de tankarna, att man blir en god människa om man odlar sin trädgård liksom. Men sen är det väl mycket av debatten har väl handlat om man kortar ner den rejält, mycket om så här relationen till ja men både moral och symbolik, men också framförallt mellan natur och konst. Alltså, hur förhåller sig trädgården till naturen? Och att en syn är ju då att trädgården är en kontroll av naturen, en dominans av naturen. Och att man använder trädgården och liksom kanske, eller parker nästan kan man säga, som ett sätt att visa sin makt och sin rikedom och att kontrollera omvärlden liksom, och naturen. Och då kan man ju tänka på de här stora slottsträdgårdarna till exempel och de här jätteanläggningarna där allting också är väldigt tuktat och klippt och liksom iordnat. Så där, lite Guds tanke i det också på något sätt, i makten. Och där finns det också mycket symbolik kring också trädgården, vad den kan representera, solsystemet eller kungen eller makten och såna här saker. Sen finns det ju tanken kring konsten då också, att vad är det konst eller inte och på vilket sätt? Och där är det ju, har ju Kant haft många tankar kring trädgården som visual art. Ja, men man kan jämföra det med måleri nästan, att det blir något att titta på, en ganska distanserad förhållande till trädgården. Och det har ju också varit väldigt inflytelserikt hur man har tänkt kring trädgård rent akademiskt nästan, skulle jag säga.
Hur då?
Nej, men att man kanske har tänkt på det mycket som något som är fint att titta på. Alltså att det har använts som en visuell fond nästan i förhållande till ett annat perspektiv som skulle ju vara att man faktiskt är involverad i den och jobbar med den och är liksom integrerad med den. Så har det ju blivit nästan att man, ja men det här, att man tittar på det på avstånd eller både de här tuktade franska trädgårdarna men också kanske engelska landskapsparker och sånt där det är representationer av naturen eller det pastorala landskapet. Det är natur, men det är inte natur. Det är en förfinad version. Liksom. Och sen finns det ju också väldigt mycket som handlar om det här med vad ska man säga, förtjusning eller enchantment. Det finns det ju väldigt många som har skrivit om också, att trädgårdens syfte är att förtrolla oss och överraska oss och liksom få oss att bli förtjusta över världen på något sätt. Upptäcka saker.
Varför tror ni att trädgård är så stort just idag, Amanda? Man tänker på de här olika syftena som föreslås för trädgården?
Ja, jag tror att det finns flera olika anledningar till det. Alltså om man verkligen menar idag som i så att säga, det senaste decenniet eller de senaste decennierna. Det här är liksom lite cyniskt, men jag tror att det finns ändå en känsla som många har. Och den har ju gjort mig skyldig till själv, att man kan uppleva trädgården som någonting rättfärdigt. Alltså det är ju en form av hobby som är precis som många andra hobbies. Den bygger till viss del på konsumtion, även om den inte är så att säga, den är inte konsumistisk i sin essens eller i sin kärna, men det finns ett inslag av konsumtion i det. Det finns ett inslag av samling, av liksom materialsport. Det finns ett inslag av att visa upp sig. Det finns ett inslag av att det blir vackert på bild. Alltså alla sådana här saker. Samtidigt som det då finns liksom en upplevd känsla av att det ändå är någonting gott och det är någonting bra och det är liksom någonting fint att hålla på och odla. Och det där tror jag är gångbart helt enkelt i dagens kultur, att man får ägna sig åt någonting som är så att säga, som uppfyller alla de där behoven som moderna människor i någon mån har, men samtidigt känna att det är någonting ursprungligt och någonting liksom i grunden gott.
Vi kommer återkomma till dagens trädgårdstrender i programmet som är Filosofiska rummet om att tänka med trädgården med författaren Amanda Svensson och kulturgeografen Sofia Sele. Nu ska vi gräva djupare i meningen med trädgård och vad den kan betyda för oss. Den amerikanska författaren Jamaica Kincaid upptäcker världen, den koloniala historien och sig själv i trädgården. I boken om min trädgård skriver hon: så irriterad jag ofta är när jag är i trädgården. Och så glad jag är att vara så irriterad. Vad göra? Inget fungerar precis som jag trodde att det skulle fungera. Inget ser ut precis som jag hade föreställt mig det. Och när det ibland faktiskt ser ut som jag hade föreställt mig det, och detta är tack och lov ovanligt, förbluffas jag av att min fantasi är så alldaglig. Jamaica Kincaid är ju en person som verkligen tänker och lever med trädgården. Och Amanda, du har intervjuat henne, läst henne och inspirerats, vad jag förstår. Hur skulle du säga, hur använder hon sig av trädgården i sitt tänkande?
Ja, men det är ju som, precis som för Sofia, så är det ju, uppfattar jag det från hennes sida som att det är helt och hållet nödvändigt för hennes tänkande att gå liksom hand i hand på något vis. Jag vet att hon sa, när jag då gjorde den här intervjun med henne för några år sedan, så vet jag att hon sa att vi pratade om läsning och trädgården. Alltså inte bara skrivande och trädgården, utan liksom att trädgården och läsningen har gått väldigt mycket hand i hand för henne då. Och då sa hon att trädgården är för mig en form av läsning och att det är min främsta källa till bildning i vuxen ålder. Och vad hon menade med det var väl att hon, så att säga, när hon började intressera sig just för växter, specifika växter, alltså att det fanns, då börjar man läsa om den här specifika växten, man förstår var den kommer ifrån, hur har den kommit från det land där den ursprungligen finns till det land där den sedan har planterats in i trädgården. Helt plötsligt så öppnar sig, liksom, historien öppnar sig, politiken öppnar sig, frågor om makt och ägande och status, alltså genom historien, kolonialism, allt det där finns liksom inbyggt i väldigt mycket i själva växtligheten, kanske inte så mycket i hur trädgården struktureras och ser ut, utan väldigt mycket liksom i de själva växterna. Och det där, alltså jag kan väl känna igen mig i det till en viss del, men sen finns det ju också någonting i hennes syn på trädgården som ju också Sofia var inne på, och som jag själv också är det jag uppskattar med trädgårdsarbetet, detta att det är liksom ett slit, att det är liksom ett slitgöra som är berikande därför att det är oupphörligt och det är utan mål. Man blir liksom aldrig klar. Alltså tänker man någonting mer komplicerat så tar det aldrig slut. Och där ligger ju trädgården väldigt nära i detta, att det är liksom ett evigt arbete som är berikande i sig. Alltså det har liksom inget slutmål.
Hon skriver ju någonting om att det är en process där man heller inte har full kontroll.
Nej, och det där tror jag att, alltså, jag har tänkt mycket på trädgården i termer av, så att säga, dominans och underkastelse. Och jag är lite inne på det här spåret, att för mig så handlar ju trädgård och natur är två olika saker. Alltså är man en person som älskar naturen, ja, men då håller man inte på med en trädgård, utan då är man ute i naturen, för naturen finns redan där, så att säga. Trädgården är liksom inte ett naturprojekt, utan i grund och botten någon form av kulturprojekt. Det är inte bara det, men det är liksom det finns ju en civilisationsskapande, eller en slags, alltså när man håller på med en trädgård så vill man ju, man vill ju på något sätt vara Gud, eller man är Gud i den relationen. Alltså man lägger saker under sig. Samtidigt så blir man ju också hela tiden påmind om att man inte är allsmäktig. Alltså att man jobbar med någonting levande och någonting bortom ens kontroll. Och där finns det ju liksom en pendelrörelse mellan att vara liksom den dominanta och att hela tiden tvingas underkasta sig. Och det kanske finns något djupt psykologiskt i detta, varför vissa människor uppskattar detta och så vidare. Man behöver inte gå in så djupt, djupt på det kanske. Men...
Sofia, vad säger du om Jamaica Kincaids sätt att tänka med trädgården?
Nej, men jag kan väl relatera mycket till hennes sätt att tänka och skriva. Jag tänker att det finns ju två saker som ni har lyft fram här som är centralt med henne på något sätt. Och det ena är ju faktiskt att hon lyfter fram sig själv som en svart kvinna som egentligen, om hon läser liksom trädgårdshistorien, inte hör hemma i trädgården utan hör hemma på liksom bomullsfältet eller sådär. Hon lyfter ju upp den rasistiska och imperialistiska arvet i trädgårds... Kanske inte i trädgårdsodlandet, men i trädgårdskulturen eller i trädgårdsbranschen, eller vad man ska kalla det för. Och det var ju intressant att höra att hon pratade om det som sin bildningsresa, för att hon är ju, det finns ju en temporalitet också i det här med att man är i trädgården, man umgås med växterna, man tar reda på dess historia, man tänker runt dem, man är ju i flera temporära liksom nivåer samtidigt. Man är här och nu med fingrarna i jorden, men man tänker också kanske på någon britt som åkte till Indien och plockade hem någon växt. Eller man är liksom i flera processer samtidigt. Och jag tänker att det är ju lite grann det här, alltså att man, den här tankeprocessen, flowet som man nästan kan hamna i att, när man håller på, att det leder till så mycket kreativa tankar och också att man bearbetar saker och lär sig saker och tänker kring olika fenomen. Och de där processerna, det är det jag tror, precis som Amanda lyfter fram, att processen man är i är också det som är det berikande. Alltså att det är inte det att man ska komma fram till paradiset nödvändigtvis, utan det är att vara involverad i de här processerna, både när det gäller att gräva om komposten men också genom att tänka när man jobbar i trädgården. Att det är det som liksom skapar den här meningsfullheten i trädgården.
Jamaica Kincaid, förutom att hon då ju beskriver hur hon upptäcker kolonisatörer, hur de tog blommor, flyttade dem från en plats till en annan och gav dem nya namn och sådär, så är det ju som att hon odlar ett slags motstånd också mot det här i sin trädgård. Till exempel odlar hon en svart tomat som är namngiven efter aktivisten Paul Robeson. Känner ni igen trädgårdsarbete som motståndshandling? Tänker Sofia, du har intervjuat människor om vad trädgården betyder.
I väldigt hög grad skulle jag säga att det är motståndshandlingar. Både att man håller på med just den typen av handling som du just nämnde. Men också att man försöker skapa sig en egen liten värld som är ett motstånd mot den omgivande världen. Alltså det kan vara att man odlar sin egen mat för att man är emot konsumtionssamhället eller den typen av saker. Men det kan också handla om att man är kanske saknar handlingsfrihet, eller man kanske är arbetslös, eller man är väldigt sjuk, eller man är av någon anledning inte kan liksom, eller erkänns av samhället på något sätt, eller har möjlighet att göra det man vill. Och trädgården blir som ett frirum där man faktiskt kan skapa saker fast att man är uträknad. Och det är ju också en typ av protest liksom. Och också ganska mycket politiska tankar som kommer fram på olika sätt när man pratar om trädgårdar.
Hur då?
Ja, men att man vill liksom skapa en annan typ av värld, eller att det här, just som jag nämnde med som filosofen, att prata om det här med liksom förtrollning eller att bli förtjust och förförd på något sätt av trädgården, att den moderna världen är så stressig och hetsig och det lilla vackra får inte plats, men jag kan skapa det här. Det är också en trotshandling på något sätt att odla den där sinnligheten som en protest mot globala konsumtionshetsen eller någonting liknande.
Hur tänker du om det, Amanda?
Jag upplever det nästan som en, man kan ha en politisk eller vad ska man säga, samhällsinriktad blick på trädgården på så sätt att den gestaltar liksom, det här blir väldigt högtrövande, men när man ser på en trädgård så ser man ju också att allting är förgängligt. Alltså man ser tidens gång, men man ser ju liksom maktkamparna i det lilla. Så man ser ju sådana saker som att, det här låter otroligt cheesy, men om du har svagare växter, vissa växter behöver liksom hjälp, de behöver omvårdnad, man behöver inrätta ett system som fungerar för alla. Så man behöver inrätta helt enkelt en liten värld som kan fungera för alla. Det är liksom, ingen tar för mycket plats och den som är svag behöver lite extra hjälp och så vidare. Så det där kan man ju sitta liksom och filosofera över när man håller på.
Men gör du det när du är i trädgården då?
Ibland. Absolut. Men framförallt så filosoferar jag nog mer kanske lite på det mer lite poetiska slaget. Alltså man tänker på liksom, ja, på livets gång och förgängligheten, och framförallt det är lite fåfänga i det man företar sig här i livet. Alltså det är ju lätt att bli upptagen av små bekymmer och känna att de är eviga på något sätt, eller liksom att det man håller på med är så otroligt, otroligt viktigt, och det är så otroligt, otroligt viktigt att jag får ner tomaterna innan lördag, för sen är det för sent. Eller det är så otroligt viktigt att jag liksom måste rensa bort allt det här ogräset nu, för annars kommer det liksom ta över. Men sen så inser man liksom, om man tar ett steg tillbaka sådär, så kan man inse att nej, men det spelar ingen roll. Antingen så hinner jag med det här och lyckas med det här, eller så gör jag inte det. Men det spelar liksom ingen roll, för om ett par år så är det borta ändå. Liksom. Och det där kan jag tycka är liksom en nyttig påminnelse i livet i stort. Alltså att man får syn på liksom det lite futtiga i det man håller på med. Att det är betydelsefullt här och nu, men det kanske inte kommer vara betydelsefullt om 100 år. Alltså, för då är det borta. Sådana saker kan jag tänka på.
det är ju en process hela tiden i trädgården just. Det växer och dör och man måste hela tiden underhålla det. Och det man håller på med nu är ju förstås som är allt annat egentligen borta om en tid.
Mm. Men jag tänker att det är det som är meningen. Det är den här processen att vara involverad i det som är något fint. Och det finns ju både en förgänglighet som är snabb, eller man ska säga, går fort om någon försvinner. Men det är ju också det att man påverkar ju också platsen man är på om man planterar träd. Så att det är ju också, man kan också påverka och lämna avtryck. Och också den här kampen med, å ena sidan, en futtighet. Det är ju inte viktigt egentligen, men det kanske är viktigt för mig ändå. Och det kan också vara en, jag menar som den här under vårperioden när man går och man sår massa frön och så kommer man ner på morgonen och så till, har det kommit upp någonting nu? Alltså det är ju en fullständigt banal verksamhet, men den är ju också väldigt rolig. Alltså det ger ju någonting till en hela tiden. Och jag tror att de där små mikro liksom stunderna av upptäckande eller glädje eller sånt där, det är ju det som är grejen. Och att just också att aldrig komma fram till det ultimata. Det är ju om man intervjuar människor om trädgård så är det väldigt ofta att de, ja men du skulle ha varit här för en vecka sedan, för då blommade tulpanerna. Eller du vet, om 10 år, när de där grejerna har vuxit upp, då kommer det se ut så här. Så att man liksom går ju nästan i parallella verkligheter av tid när man pratar om någons trädgård. Och det där tänker jag också skapar en förankring och en meningsfullhet i vardagen liksom, som är en stor del av vad man håller på med, tror jag.
Jag tänkte jag skulle ta upp en annan tänkare kring trädgård, Sofia. Vad jag förstår så har du inspirerats av en brittisk filosof som heter David Cooper som för 20 år sedan skrev boken A Philosophy of Gardens, trädgårdsfilosofi. Vad är det du fångas av hos honom?
Jo, men det är egentligen det som jag har pratat lite om här. Alltså han har ju tagit upp den här konflikten med den här debatten om är trädgården natur eller är trädgården konst? Och så säger han, nej men det är inte så enkelt som att det är det ena eller det andra, utan det är ju givetvis båda. Men det är ju också det att man är involverad i den här kreativa, meningsskapande processen med platsen och att man samarbetar med växter och djur och har den här interaktionen med just den här fysiska platsen man är på. Och det är liksom det som är det spektakulära på något sätt med trädgårdar. Och att man är involverad i de här processerna och samarbetena med platsen i kreativitet.
Visst var det så att han jämförde det med att ha barn eller djur, att man lever med trädgården på samma sätt. Det kanske är lätt att relatera till. Eller hur ser du på det, Amanda, jämförelsen med att ha den typen av relationer? Trädgård, barn, djur?
Ja, de hänger ju väldigt tätt samman. Och jag tror verkligen att det ligger någonting i det där, att det är det som är trädgårdens liksom dragningskraft. Just att det går inte att säga fullt ut om det är, om det är natur eller konst, utan att det är någonting som ligger i mellanrummet och någonting som har ett eget liv och som inte fullt ut kan kontrolleras, men som man samtidigt kan så att säga vårda, och där det ger resultat att vårda det också. Där tänker jag att det verkligen ligger väldigt nära barn. Alltså jag brukar värja mig mot till exempel när folk pratar om liksom rent konstnärliga produkter, till exempel böcker och så vidare, som sina barn och så. Det tycker jag är en helt barock liksom liknelse. Därför att barnen älskar man oavsett hur de är. Barnen älskar man villkorslöst. Barnen har liksom de har ett eget inre värde som är perfekt på något sätt. Det har liksom inte en konstnärlig produkt. Men trädgården, alltså, den har detta egna inre liv, den har denna egna inre gnista som man inte kan styra över. På samma sätt som du inte kan styra över din egen avkomma.
Så att det om trädgården och konsten, och nu ska vi prata lite om den där andra aspekten, naturen, i filosofiska rummet, om att tänka med trädgården med författaren Amanda Svensson och kulturgeografen Sofia Sele. Trädgården må vara en plats där vi kan följa växterna genom årstiderna, umgås med blommor och daggmaskar. Det känns liksom naturligt. Men har trädgården med naturen att göra? Hållbarheten inom trädgårdsindustrin är ifrågasatt. Vi köper en massa nya plantor, de dör, vi slänger dem, köper nya i plastkrukor. En annan sak är att växterna i trädgården ofta inte hör hemma i vår natur. Ja, har trädgården något med natur att göra?
Nej, men det har den. Alltså det, man kan ju inte säga att trädgården är en ren kulturprodukt. Det är ju en kulturprodukt, men den bygger ju på naturen. Den bygger ju på ekologiska principer. Och ska man lyckas med att odla sin trädgård eller odla växter, så måste man ju förstå naturens grundläggande liksom, funktioner och hur fungerar en jord och vad händer med, hur fungerar pollinering och hur, alltså, annars kommer man ju inte särskilt långt. Så att det är klart att den är natur och vi påverkar ju naturen när vi anlägger trädgårdar. Sen kan man ju förhålla sig då till naturen på olika sätt i sin trädgård, att man verkligen vill tukta den eller inte ha något naturligt inslag, eller så gör man tvärtom och vill liksom bjuda in naturen och jobba med olika naturer och kanske inte vara så ängslig för att det kommer in självsådda växter eller har vilda växter i trädgården och sådär. Så det finns det olika förhållningssätt, men absolut att den har med naturen att göra. Och jag tror att ju mer, jag menar, det är ju, vi behöver ju tänka mer och mer så att naturen också är en del av trädgården och att vi måste jobba med naturen i trädgårdsbranschen och i trädgårdskulturen för att vi står inför stora kriser liksom, när det gäller klimatet och biologisk mångfald och mycket annat.
Amanda, jag tror du var ändå lite inne på det här att människor som är intresserade av trädgård inte är så intresserade av naturen, eller så?
Ja, det var ju lite hårdraget så att säga, men jag tror naturligtvis så är det ju som jag säger, det är ju naturligtvis en natur. Man måste känna en kärlek och man måste känna en vördnad och man måste känna, ha en, liksom en förståelse för hur naturen fungerar och som sagt hur olika processer fungerar och så vidare. Det jag menar egentligen är väl att jag tror att det liksom den grundläggande driften som jag tycker mig se hos människor som odlar i trädgård, det är en form av, det är lite samma drift som man ser hos barn som bygger fantasivärldar eller för all del hos författare som skriver romaner. Alltså det är en drift att få vara herre, att få vara alltså maktfullkomlig i något mån. Eller inte maktfullkomlig, för man vill ju samtidigt också vara liksom i symbios. Men själva ursprungsimpulsen tror jag hos ganska många är att man känner en glädje och en lust i att här kan jag få skapa någonting som är mitt. Här kan jag få skapa någonting som är liksom, den värld jag vill ha. Och det där, jag har tänkt mycket på det liksom i fråga om individualism och liksom kollektiv och sådär. Och det är någonting som jag har sett ganska mycket åt mig själv. Att när man pratar om trädgårdar och trädgårdar liksom i framtiden och på vilket sätt de kan vara bra rent ekologiskt och vara bra i samhället och liksom i gemenskaper, så pratar man väldigt mycket om olika former av kanske att man ska ha liksom kollektiva trädgårdar, man ska ha trädgårdar liksom på bostadsrättsföreningens tak eller så här, i städer och så vidare. Man ska mötas och man ska göra någonting tillsammans och så här. Och rent ideologiskt så tycker jag att det här är jättebra. Alltså det är ju någonting som jag också liksom stödjer fullt ut. Men att jag har känt en väldigt stark känsla av att ja, men det är ju inte det jag vill ha. Jag vill ju ha mitt, jag vill ju ha min lilla trädgård, jag vill ha min lilla plätt där jag får bestämma. Och det där tror jag är ganska, jag tror att det är ganska vanligt.
Det finns ju en kritik om att trädgårdsindustrin inte är hållbar som jag nämnde här. Och det är också en aspekt som kan fjärma trädgården från naturen. Men skapar det här ett nytt sätt att tänka kring trädgård?
Ja, absolut, tror jag.
Alltså, hur då?
Det handlar ju, jag tänker att trenderna förändras också. Alltså vad som är status och inte att ha i sin trädgård. Alltså att det fanns liksom en tid där liksom de allra mest exotiska och svårodlade växterna var liksom hög status. För att man, då måste du investera väldigt mycket resurser, du måste investera väldigt mycket tid och sådär. Alltså om man tänker på en sån sak som gräsmattan till exempel, som ju idag kanske liksom, det är ingen som tänker så mycket på en gräsmatta. Det är, liksom, det är bara vad det är. Men jag menar, det var ju en hög status symbol på den tiden när man inte hade liksom gräsklippare, för då tog jättemycket arbetskraft liksom att hålla den i schack. Och där tänker jag idag att statusen liksom kanske har glidit åt andra hållet, att det finns liksom en högre status i att ha så att säga inhemska växter, att ha liksom en mer ekologiskt hållbar trädgård.
Jag tänker att jag håller med, men jag tänker också att det finns olika delar här på något sätt som vi pratar om också, att trädgårdsbranschen, alltså det här, alltså det finns ju, man kan ju prata om människor som är väldigt trädgårdsintresserade och sen kan man prata om människor som har en trädgård. Och jag tror att om man ser stort människor som har en trädgård, så är det ju väldigt mycket som är otroligt ohållbart liksom. Alltså man åker och köper stora kvantiteter av växter för att man ska göra fint och så här lite inredningstanken, och det är ju trevligt liksom, det är inte fel med det. Men där kan det ju också vara att man, de säljer växter till exempel under våren nu som inte tål att stå ute, så att det blir en nattfrost och så dör allt som folk har köpt. Och så åker man och köper nytt. Och så allt det här är importerat från Holland i enorma kvantiteter och ganska besprutat ofta. Och så, alltså det finns ju en, där har vi ju problem liksom. Sen finns det ju en väldig motreaktion som finns nu, där man liksom inte vill köpa torvbaserad jord till exempel. Man skapar sin egen jord. Man drar upp växter från frö själv. Man väljer ekologiska frö, ekologiska lökar. Alltså det finns ju olika liksom fraktioner inom trädgårdskulturen här. Och där den liksom, måste jag säga, ekologiska, eller där man vill jobba med naturen, ju växer. Och där även branschen försöker ju anpassa sig. Men det är ju en lång väg kvar. Det kan man ju säga.
Det som Amanda var inne på förut, det här att vilja ha en egen trädgård. Är liksom själva den idén hållbar? Kan alla ha en egen trädgård?
Det är en väldigt svår fråga.
Ja, alltså, mitt korta svar på den är ju nej. Att det är, så att säga, det är en lyx och det är en excess så som världen ser ut idag. Alltså det är en lyx och en excess på samma sätt som det är att flyga på långa resor till Thailand i någon mån. Och då menar jag inte bara beroende på hur man kan ta hand om sin trädgård på det allra mest liksom ekologiska vis som finns, så att säga. Men vi har ändå, det är ändå liksom, man upptar en yta här på jorden som liksom, som det kanske inte är försvarbart att uppta så mycket yta för någonting som är... Nej, jag ska inte säga att det bara är till lust, för det är det ju inte. Alltså, jag menar, det faktum att vi har trädgårdar och så vidare bidrar väldigt mycket till liksom ekologisk eller biologisk mångfald på olika sätt och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag tänker ändå att det finns liksom ett problem där i själva ägandet och inmutandet av jord, som ju har funnits i alla tider. Det är ju inte bara villaträdgården, utan det är ju snarare liksom när man har, så att säga, styckat av stora lantegendomar för att ha stora låtsas vilda miljöer. Alltså någonting som man gjorde i Storbritannien väldigt mycket. Alltså hela Skottland till exempel är ju egentligen bara en enda stor jätteträdgård som är skapad. Alltså man skövlade liksom all skog över hela Skottland för att man skulle skapa någon slags artificiellt naturligt landskap som egentligen bara hade ett enda syfte, och det var att man skulle liksom se så att man kan jaga bra. Och då kan man inte ha en massa skog om man ska kunna jaga liksom. Och det där är ju någonting som har pågått historiskt hela tiden liksom i lite grann i trädgårdens namn. Och det där tänker jag att det finns ett problem.
Jag håller med, men jag håller också inte med riktigt. Nej, men alltså det är så här, nej, jag tror inte alla människor i världen kommer att ha en egen trädgård. Så, och jag tror inte alla vill det heller. Så det tror problemet är löst någonstans. Men jag tänker också att det beror lite på vad man pratar om igen här. Vad vi menar med en trädgård. Och också om man har ett urbant perspektiv eller ett ruralt perspektiv. Eller om man har, och vad pratar vi om för skala? Vad är en trädgård ens? Alltså det kan ju också handla om att man odlar på sin fönsterkarm. Eller att man bor på landet och man kanske inte har en trädgård. Men man flyttar liksom några gullvivor närmare ytterdörren för att man tycker om att se. Alltså det finns ju väldigt många nyanser här i vad vi pratar om. Men det finns ju också faktiskt en hållbarhetsfunktion med trädgården. Alltså, det är ju inte heller bara... Alltså det är ett stort problem vi har i urbana områden. Det är ju till exempel brist på infiltration av regnvatten, om man nu ska bli teknisk. Och att allt fler ytor blir hårdgjorda. Så att faktiskt ha ytor som är gröna, om det sedan är parker eller koloniområden eller trädgårdar, är jätteviktigt för att hindra oss till exempel översvämningar och sådär. Och man har också möjlighet att odla mat. Även om man kanske inte gör det till vardags, så om det blir kris så kan man odla mat. Det gjorde vi, har vi ju gjort här i Sverige också under världskrigen, och så där, att man har odlat i parker och i trädgårdar och sådär. Och det har ju en funktion. Så det finns ju också många, liksom, det finns ju väldigt många aspekter på det här. Det är inte bara en lyx. Trädgård är inte bara en lyx. Det är också ibland faktiskt en plats där man bor och där man faktiskt gör något litet, även om det kanske inte är en landskapsträdgård. Liksom.
Avslutningsvis tänkte jag ta upp det här... citatet som man nästan genast kommer att tänka på om man tänker filosofi och trädgård. När Candide i Voltaires 1700-talsroman med samma namn konstaterar att vi måste odla vår trädgård. Det här säger då Candide efter att ha upplevt all världens hemskheter som jordbävningen i Lissabon och spanska inkvisitionen. Och vad Voltaire egentligen ville säga med det här citatet har ju tolkats då på olika sätt. Att man ska göra nytta eller man ska vända sig från världen. Men hur tolkar ni att vi måste odla vår trädgård? Vad innebär det för er?
Alltså för mig är det där citatet bra därför att det är tvetydigt. Alltså jag uppfattar detta med att man odlar sin trädgård både som att vi måste verka i världen. Alltså vi måste verka i det lilla i den faktiska praktiska världen. Men att vi också måste odla vår inre trädgård så att säga. Och att man måste göra de där två sakerna parallellt. Och jag tänker att det är det man gör i trädgården. Alltså man odlar sitt inre genom att verka i det yttre på något sätt.
Mm. Jo, men jag håller nog med om den tolkningen. Men också det här att man inte ser trädgården som ett sätt att vända sig bort från världen, utan jag tänker att genom att engagera sig i då att odla sin trädgård till exempel, så blir det också ett sätt att tänka kring de stora frågorna och att man genom det kan också hantera kanske de större frågorna också genom att ta hand om den plats man är på och sig själv i de processerna.
Nu är det som alltid sist i filosofiska rummet dags för era tips om upplevelser, bok, film eller annat som har öppnat era ögon för något, gett nya tankar, gödslat hjärnan. Sofia, vad säger du?
Det första jag tänkte på är faktiskt en klassiker som har med ämnet att göra. Och det är Lotte Möllers Trädgårdens natur som kom 1992, om jag minns rätt. Och den är ju... Jag har ju några år på nacken nu, men för mig var det en ögonöppnare och en av ganska få böcker som verkligen har fått mig att tänka annorlunda. Vilket kanske är en konstig sak att säga om man är forskare, men jag läser väldigt mycket och man blir väldigt inspirerad hela tiden. Men det där var verkligen något som fick mig att ändra tankebanor kring... Ja, men alltså hon tog ju upp det här med varför är svenska trädgårdar så tråkiga på något sätt? Varför är de så statiska? Var är fjärilsfladdret och smultronen och barnen och... Ja, men började prata om trädgård på ett annat sätt och lyfte upp det som ett kulturfenomen och lyfte upp den här sinnligheten. Och det var ju väldigt många som liksom, ja, men blev förförda av den här boken och det startade ju upp en ny typ av trädgårdskultur i Sverige nästan, ska jag säga. Så den tycker jag är, om jag nu ska nämna en sak.
Amanda?
Ja, lite inne på eller det tangerar trädgårdstemat. Så det jag började tänka på var, det finns en amerikansk poet, författare och filosof som heter Wendell Berry som jag läste ganska mycket av när jag började hålla på med trädgård. Och nu finns ju han bara på engelska tror jag, men det finns en samlingsbok med väldigt många av hans essäer som heter The World Ending Fire, som jag läste med stor behållning. Det här är alltså en man som har ägnat hela sitt liv åt att leva på liksom en farm i Kentucky där han liksom har... Förutom att han då håller på att skriva och tänker en massa så har han också ägnat sig åt jordbruk med väldigt traditionella medel. Alltså han plöjer med häst och slår liksom sitt gräs med lie och så vidare. Och har liksom, alltså tänker väldigt mycket på långsamheten i liksom de här processerna och långsamheten i odlandet och också liksom långsamheten som kanske behövs i samhället på vissa mån. Och när jag läste de här texterna, de fick mig liksom tänka på ganska nya sätt. Just detta att jag håller liksom inte med om allting i hans samhällsanalys till exempel. Alltså han är också ganska konservativ på många plan. Liksom han pratar väldigt mycket om kärnfamiljen och liksom mot abort och liksom massa sådana där saker som inte jag så att säga står för. Och den där typen av tänkande som liksom går emot ens liksom instinktiva känslor för vad man själv tänker, så att säga. Det känner jag liksom triggar igången. Vad är naturligt, vad är onaturligt, vad är liksom det goda sättet att bruka jorden och inte och så vidare.
Stort tack och tack för att ni var med i filosofiska rummet om att tänka med trädgården. Och ni har hört Amanda Svensson som är författare och trädgårdsentusiast och Sofia Sele som är docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet och forskar om människans relation till det gröna. Producent var Marie Liljedahl, jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Om 2 veckor då svarar filosofer på frågor från er lyssnare. Bland annat om medborgare i ett land som startar krig kan vara oskyldiga. Vi hörs då. Ha det så bra.
Som sagt, ett frågeprogram är på gång, så skicka din fråga. Serien där filosoferna Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Ekström Lindbäck svarar på lyssnarfrågor. Maila din fråga till filosofiska rummet @sverigesradio.se. Idag torsdag på Kristi Himmelfärds dag sänder vi ett P1 Kulturspecial av Fredrik Wadström om Nobelpristagaren författaren Svetlana Aleksijevitj. Här följer ett kort stycke ur programmet.
Svetlana Aleksijevitj började samla material till sina tidiga verk redan på 1970-talet när Leonid Brezhnev var ledare i Sovjetunionen. Sedan, i mitten av 80-talet, när Mikhail Gorbachev kom till makten, så förändrades situationen. Med Gorbachev började människor prata, säger Aleksijevitj. Fast de la fortfarande band på sig. Ingen visste riktigt vart de politiska reformerna skulle leda. Det som kallades ombyggnaden av samhället, perestrojkan. Till en början var det många som var rädda för de här förändringarna.
Сначала не боялись этой, ну, перестройки или как там это называлось, начальной демократии, и они осторожно говорили.
De var hela tiden försiktiga med vad de berättade. När de sen märkte att det här var en bestående förändring var det många som ångrade att de inte hade varit mer öppna. Så när de blev äldre och kanske fick någon allvarlig sjukdom hörde de av sig och sa: jag berättade inte allt.
Когда вот серьёзно заболевали, что звонили, искали меня и говорили: "Приди". Я вот тогда побоялась это сказать, побоялась то сказать. А сейчас я не хочу, что это уносить с собой.
Kom hit, så ska jag berätta allt för dig, hörde folk av sig och sa långt efter att Svetlana Aleksijevitj intervjuat dem. Det var så mycket de hade varit rädda för att säga, men nu ville de inte ta med sig sina berättelser i graven.
Fredrik Wadström möter Svetlana Aleksijevitj. Lyssna idag 13:00, P1 Kulturspecial. Och nu tankar för dagen med artisten, låtskrivaren och poeten Frida Selander.
De tomma skorna i hallen berör mig. Hemma hos en kompis, hos mina föräldrar, hos min partner, på en hemmafest, hos min brorsas familj. Extra berörd blir jag av min mammas tofflor och av de allra minsta skorna. Svarta lackskor, storlek 21 till exempel. Något griper tag om mig och jag fylls av en ömhet. Det är som att skorna både är frånvaron av personen och närvaron av den. Personen är uppenbarligen inte där. Skorna är ju tomma. Men ändå så fulla av människa. Vi kämpar på, gör vårt bästa. Vill bli älskade. Vill älska. Skaffar skor. Mer än ett par. Gör oss fina. Går ut i världen. Försöker få ihop våra liv. När man tar av sig skorna lägger man ifrån sig ett lager. Man går från det offentliga till det privata. Från det hårda till det mjuka. Det är ganska intimt att vara i bara strumpor. Det är inget jag tänker på när jag är hemma. Men i andra situationer blir det tydligare. Som när jag var på dansföreställning för ett tag sedan. Det var premiär. Jag hade klätt upp mig. Sen var alla tvungna att ta sig skorna. Jag kände mig lite mindre säker utan mina boots. Hos samtalsterapeuten jag går till behöver man också ta sig skorna. Det kändes ovant första gången när jag tassade genom korridoren och fikarummet i bara strumplästen. Men sen, när jag väl satt där i fåtöljen, mitt emot terapeuten, och kände mina fötters kontakt med golvet, var det väldigt skönt. Jag fick liksom tillgång till mina känslor på ett annat sätt. Jag tror att jag skyddar mig från att bli sårad med mina coola boots. Men jag gör så att jag inte blir sedd. För hur ska någon på riktigt kunna komma nära mig om de aldrig får se det lilla hålet jag har över stortån på min högra strumpa? Eller hur mina strumpor alltid hasar av när jag tar av mig skorna och jag ser ut som en seriefigur med jättelånga fötter? Och hur mina skor står där i hallen och gapar tomma. Gapar om att få ihop ett liv. Om att få älska och bli älskad. Tänk om vi skulle införa fler skogränser. Hur skulle det vara ifall vi alltid tog av oss skorna när vi gick på puben? Eller på mataffären när vi handlade? Jag kan inte heller låta bli att tänka på hur det skulle vara på någon sån högtidlig galakväll. Frack och strumpor. Undrar hur samtalen skulle låta på festen.
Frida Selander gav oss torsdagens tankar för dagen i P1, producent Karin Lönnå. Och nu i denna kanal följer en landväderprognos och vi säger god morgon SMHI.
God morgon. På SMHI finns Angelica Lundberg. En högtrycksrygg växer in över Skandinavien från sydväst och på de flesta platser runt om i landet blir det en solig dag. Över södra och mellersta Norrland växer dock stackmolnen till och det ger skurar. I eftermiddag främst längs södra Norrlandskusten kan dessa skurar bli kraftiga med åska. Från brittiska öarna rör sig sedan ett lågtryck sakta åt nordost på Norska havet. I natt drar tillhörande regnområde in över sydvästra Sverige. Imorgon fortsätter då det här regnet norrut över Svealand och Norrland. Och vidare under helgen sen så har vi först en liten högtrycksrygg som klämmer sig in över landet. Och i alla fall södra Sverige ser ut att få en solig lördag eftermiddag och kväll. Under söndag sen och måndag har vi nya lågtryck och regnområden som drar in från sydväst. Gräsbrandsrisken är idag stor, till lokalt mycket stor i våra fjälltrakter och skogsbrandsrisken är idag stor i nordöstra Götaland och sydvästra och östra Svealand. Prognos fram till i morgonbitti. Västra Götaland och sydvästra Svealand, inledningsvis lokal dimma, annars soligt och fram på dagen 13-18 grader. I kväll mulnande västerifrån följt av regn. I natt omkring 10 grader. Västlig vind som i natt vrider till sydlig, friska vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland, soligt eller växlande molnighet och fram på dagen 15-20 grader. I kväll mest klart väder men i natt mulnande västerifrån, då omkring 10 grader. Imorgon bitti kan skurar förekomma. Vind omkring väst som i natt vrider till syd, i eftermiddag friska vindbyar. Gotland, inledningsvis mulet med skurar. Under dagen uppklarning från sydväst, i eftermiddag soligt och 15-18 grader. I natt mest klart väder och 7-10 grader. Västlig vind. Nordvästra och östra Svealand, soligt eller växlande molnighet. Inledningsvis i de ostligaste delarna kan molnen vara lite tätare och ge någon skur. Fram på dagen 15-20 grader, men i Dalafjällen 10-15. I kväll eller i natt mulnande västerifrån och i Dalarna, Västmanland och Närke följs molnen av skurar. I natt 7-12 grader och vi har västlig eller nordvästlig vind som i natt vrider till omkring syd. Södra Norrlands kustland, växlande molnighet och i eftermiddag skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. På dagen 15-18 grader. I kväll delvis klart men i natt mulnande från sydväst. Då 5-8 grader. Västlig eller nordvästlig vind. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. Växlande molnighet med skurar här och var. På dagen 10-15 grader. I högre terräng omkring 5. I natt mulnande från sydväst och mot morgonen i Härjedalen skurar. I natt 3-8 grader, lägst då i högterrängen. Västlig eller nordvästlig vind som i natt vrider till omkring syd. Norra Norrlands kust och inland, i Norrbotten och norra Lappland först soligt. Fram på dagen allmänt växlande molnighet med skurar här och var. Då 10-15 grader. I kväll uppklarning men i natt över Västerbotten och södra Lappland mulnande från sydväst. I natt 2-7 grader och vi har en svag växlande vind. Hela Norrlands fjälltrakter, tidvis molnigt med någon skur. Idag 5-10 grader, på Karlfjället 0-5. I kväll och i natt mest klart väder, men i natt över södra Lapplandsfjällen drar moln och byar av regn eller snö in söderifrån. I natt omkring 0 grader, på Karlfjället omkring 5 minusgrader. Sydlig eller sydvästlig vind. Så har vi temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm 11 grader. Göteborg 12, Malmö 11. Karlskrona och Kalmar 10, Visby 9. Jönköpings flygplats och Norrköping 8. Karlstad 6, Gävle 8. Mora 6, Sundsvall 8. Östersund 4, Umeå 8, Vilhelmina 6, Luleå 10 och Kiruna 7 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit i Kvikkjokk, Årenjärka i mellersta Lapplandsfjällen med dryga en minusgrad. Jag är tillbaka med uppdaterat land- och sjöväder 8.55. Tills dess, god morgon!
God morgon, här är Ekot. Socialdemokraterna fattade igår kväll beslut om ett nytt partiprogram och beslutet togs efter en debatt om migrationspolitiken. Och så här sa partiledaren Magdalena Andersson efter beslutet.
Det är ganska stora, ja, rejäla kliv framåt och det är ju, tycker jag också jämfört med förra partiprogrammet så är ju det här betydligt tydligare och rakare.
I det här nya partiprogrammet har formuleringar om stram migrationspolitik väckt känslor. De som hellre ville att det enbart skulle stå hållbar förlorade. En av de som var uppe i debatten var Emelie Stark. Hon är ordförande i HBTQ plus socialdemokrater.
Det här är ju en fråga som splittrar i hur man formulerar sig. Ord spelar roll.
Men en majoritet ställde sig bakom formuleringarna om en stram migrationspolitik efter att en av de centrala meningarna i texten förändrats och nu lyder så här. En långsiktigt hållbar migrationspolitik som under överskådlig tid behöver vara stram.
Reporter här var Katarina Helmersson. I Karlstad bröt en kraftig brand ut vid ett-tiden i natt i en slöjdbyggnad vid Internationella Engelska skolan. Och branden har lett till kraftig rökutveckling över delar av Karlstad. Det här säger räddningstjänstens insatsledare Jan Thor.
Det har varit mycket rök som har utav det här kärpappstak och allting. Och det har ju varit väldigt rökigt i hela Karlstad egentligen. Vi har fått jättemånga samtal till SOS om rökutveckling och att det luktar rök hos dem och grejer. Och det är inte så konstigt för det har varit en stor rökutveckling här i Foss som sen har gått ner över centrala delar av Karlstad och även i ytterområdena i Karlstad.
Säger Jan Thor vid räddningstjänsten och ingen person har skadats i branden i Karlstad. I USA har en federal domstol stoppat president Donald Trumps så kallade Liberation Day-tullar från att träda i kraft. Domstolen menar att president Donald Trump överskred sina befogenheter genom att införa generella tullar på import från länder som säljer mer till USA än de köper. Enligt domstolen i New York är det bara kongressen som har befogenheter att reglera handel med andra länder. Och Trumps regering har meddelat att beslutet överklagas. Så vädret i Götaland till en början sol som till eftermiddagen varvas med stackmoln i de östra landskapen. Även i Svealand sol som under dagen varvas med stackmoln. I södra Norrland väntas det efter en solig morgon bli stackmoln och i kust och inlandet regn eller åskskurar. Även i norra Norrland till en början lite sol och sen så mulnar det på framåt dagen. Temperatur 15-20 grader i söder, i norr mellan 12 och 17. Ekot Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Det är en lite annorlunda torsdag än vanligt och det beror på att det är röd dag och Kristi himmelsfärds dag. Men vi har flera direktsändningar ändå. Bland annat efter 8 en sändning från Livs- och skådningsredaktionen med rubriken Det heliga vattnet. Och 9:30 ring P1 som vanligt.
Håller du inte med? Vill du nyansera eller föra in en annan aspekt? Eller tycker du rent av att det är fel debatter som förs?
Det finns ingen service att tillgå.
Men det är närmast 10 000 miljarder.
Så var det ju inte förr. Det var ju aldrig snack om detta.
Äntligen satt ner foten och sagt nej.
Påverka Ring P1 genom att ringa och vara med. Ring P1 020 22 10 10.
Nu i P1 ska det handla om ett ämne som har varit på tapeten på sistone. Public service. Det här är första delen av serien Omöjligt uppdrag, där vi får höra om vilken revolution det var när radion fick sitt stora genombrott på 1920-talet. Programmet görs av Freddy Rammel och Martin Wiklin. Det sändes första gången den sista april. Och jag ska säga att del 2 sänds klockan 17 idag i P1 och i appen Sveriges Radio Play.
Public service. En institution som är älskad av vissa.
Det är en absolut självklar del i vår demokrati.
Och hatad av andra.
Därför är det, tror jag, bra om man lägger ner public service.
I sin nu drygt 100 år långa historia så har public service ständigt varit omdiskuterat.
BBC has become, I think, an outlet for the woke liberal sort of woke artery.
Är det vänstervridet? Högerängsligt?
Public service är inte vänster. Ni kan tycka det hur mycket ni vill.
Är det för dyrt, för brett, för smalt?
I just don't think that people should be forced on pain of imprisonment to pay what is essentially a highly regressive poll tax.
I den här programserien frågar vi oss, hur blev public service som det blev? Är det en högmodig idé? En 1900-tals relik? Eller är det viktigare än någonsin?
The thing with public service broadcasting is that it's kind of impossible. It's impossible to get it right.
Du lyssnar på Omöjligt uppdrag. En serie i 3 delar om public service födelse, strider och framtid i Europa. Avsnitt 1. Home sweet home. En idé formas.
Du, Freddy Rammel, vi sitter ju utanför Sveriges Radiohuset nu på Gärdet i Stockholm. Den här stora kolossen till byggnad med bunkerliknande inredning i kvarteret Förrådsbacken.
Ja, och den har ju stått här i nästan 60 år. Men företaget fyller faktiskt 100 år i år. Och public service är ju det som de ägnar sig åt här inne. Både här inne i radiohuset och i tv-huset, bara ett stenkast bort.
Just det, vi kanske man ska säga.
Vi, ja. Så är det ju faktiskt. Och det är ju någonting som jag tror, alltså vid det här laget så känns det ju lika självklart som Kalles kaviar, det här. Men det finns ju såklart andra varumärken som gör kaviar, måste vi ju säga också.
Just det, men det här public service-uttrycket, i allmänheten tjänst brukar man säga ibland på svenska. Mm. Vad menas med det?
Alltså det menas, alltså det är en ganska märklig konstruktion egentligen, för att public service är ju till för att ge journalistiken frihet, men samtidigt så inrättas ju Sveriges Radio och Sveriges Television av den starkaste makten som varje samhälle har, nämligen staten.
Just det.
Och den finansieras ju också genom tvingande regler, oavsett om det är genom skatt eller genom licens som vi hade tidigare.
Vi har gått från licens till skatt, men båda är, som du säger, är ju tvingande av staten.
Det är en modell som känns ganska apart idag, ganska otidsenlig, för det står ju utanför marknadskrafterna, men det är ändå inte statligt. får man höra hela tiden ju.
Mm, det är en väldigt, det är en konstruktion från en annan tid verkligen.
Det är verkligen en konstruktion från en annan tid och det har överlevt så himla himla länge. Alltså drygt 100 år är ju det här konceptet public service. Och vi frågar ju oss då i den här serien, vad kommer den här tanken överhuvudtaget ifrån? Hur har den kunnat överleva?
Just det, och hur kommer den att överleva nästa tekniska skifte som kommer att ske?
Den här enormt tröga och ekonomiskt ohållbara konstruktionen.
Mm. Men i det här avsnittet, Freddy, så ska ju du berätta om hur allting började. Hur en ny, skrämmande och spännande teknik uppstod där i början av 1920-talet och gjorde en tyst värld full av ljud.
Eller ja, helt tyst var det ju faktiskt inte. Det här, hörni, det är morsekod. Ljudsignaler som korresponderar med bokstäver i alfabetet och som skickas ut via en telegraf. Det här är den stora grejen på 1800-talet. Världen är ihopkopplad av milslånga kablar på marken och under världshaven, som de här primitiva bip-ljuden skickas via. Men i Italien, i flådiga Villa Grifone i byn Pontecchio utanför Bologna, sitter en 20-årig man vid namn Guglielmo Marconi och funderar på något som sannolikt skulle irritera ihjäl de makthavare som satsat enorma resurser på att dra ett världsomspännande kabelsystem. Vore det inte bättre om man skickade de här meddelandena trådlöst istället? I månader har Marconi suttit på sin vind och experimenterat med sin hemmasnickrade utrustning. Han har ett särintresse för något relativt nyupptäckt, nämligen radiovågor.
Det är liksom någonting som är där ute som vi kan använda när vi har rätt teknik. Det är ju för övrigt en av de naturresurser som vi har, det finns några stycken, där vi inte kan använda den om vi inte har teknik.
Nina Worms är teknikhistoriker på KTH